Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selam ala Resulillah. Amma ba'd. Vi fortsätter att gå igenom Kitab-u Tawhid av Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Vi har kommit fram till kapitel 39 där författaren säger kapitlet Bab Qawlullah ta'ala ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Kapitlet att Allah säger: har du inte sett på dem som påstår att de tror på det som har sänts ner till dig och det som sänds ner före dig, och hur de vill föra domen till ett tagut, trots att de har ålagts att förneka dem. Men Satan vill föra dem vilse till det yttersta. I detta kapitel så kommer författaren att fortsätta tala om vissa gärningar som negerar och går emot människans tauhid. Och vi talade i förra kapitlet om faran av att lyda folk, lyda lärda eller makthavare när det kommer till lagstiftan. Om de tillåter någonting förbjudet eller förbjuder någonting tillåtet. Det här kapitlet är på samma spår. Det kommer också handla om plikten av att rätta sig efter Allahs lag, Koranen och Sunna. Och när man vill att någon ska döma i en fråga, man har en tvist, om man vill att någon ska döma, så ska man vända sig till Allah subhanahu wa ta'alas dom och profeten Muhammeds dom sallallahu alaihi wasallam. Och det är som att författaren här säger kapitlet att det är förbjudet och det är en form av otro och hyckleri att vända sig till någon annan än Allah och profeten alaihi wasallam för att man ska döma mellan dem. Eller den som inte nöjer sig med Allah och profetens dom alaihi wasallam har gärna gått emot tauhid, har en brist eller har förlorat sin tauhid. Och vi kommer inshallah förklara detta mer ingående. Tauhid handlar inte bara om att dyrka Allah med kroppen. Tauhid handlar också om att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid och ta'a. Tauhid i att lyda Allah Azza wa Jal. Och Allah Azza wa Jal sände ner Koranen inte bara för att klargöra hur vi ska dyrka honom, utan också för att Koranen ska döma mellan oss i våra tvister. Döma i våra akida-frågor, vad som är korrekt och vad som är fel. Och Allah subhanahu wa ta'ala har i Koranen satt det som ett villkor för våran iman att vi ska förneka ett tagut. Och vi har ju tidigare i boken talat om tagut. Och tagut är då det som dyrkas vid sidan av Allah. Eller där folk överträder i lydnad. Eller folk överträder när det kommer till att följa någon. Alltså avviker från den islamiska vägen och överträder de islamiska gränserna. Och en form av tagut är då all annan dom än Koranen och Sunna. All andra lagar än Koranen och Sunna. Och vi talar ju nu i denna föreläsning om de religiösa lagarna. Vi talar inte om trafikregler eller några sådana lagar, utan vi talar om de lagarna som Allah har uppenbarat. Och det är de som vi är ålagda att följa. Så Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat oss att förneka tagut. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger här i den aya, وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ, att de blev beordrade att förneka tagut. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också i versen efter ayat al-kursi لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ رُشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْفِصَامَ لَهَا. Att den som då förnekar ett tagut och tror på Allah, han håller fast vid det starkaste greppet. Han håller fast vid la ilaha illallah och tawhid. Så vem är det som håller fast vid tawhid och har fullbordat sin iman? Det är den som förnekar tagut och tror på Allah. Den som förnekar alla falska gudar och endast särskiljer Allah med dyrkan. Så ett kriterium för att ens tawhid ska vara korrekt och ens iman ska vara korrekt är att man förnekar tagut. Och som vi kommer att bevisa idag så är alla lagar som är icke-islamiska en form av tagut. En form av tagut som vi inshallah kommer att bevisa idag. Och problemet är, och det är speciellt någonting vi kan se i denna tid, Allah subhanahu wa ta'ala, han är al-hakam. Allah subhanahu wa ta'ala är domaren. Allah subhanahu wa ta'ala är den som har skapat allting och har bestämt allting som ska ske i skapelsen. Han ensam, ingen annan har gjort detta. Då är det också Allah subhanahu wa ta'ala ensam som har rätten att lagstifta. Att bestämma hur vi ska dyrka honom i detta liv. Vad som är tillåtet och vad som är förbjudet. Och Allah subhanahu wa ta'ala är ju den bästa domaren. Det finns ingen bättre domare än Allah subhanahu wa ta'ala. Allah vet vad som är bäst för mänskligheten. Vad som gynnar dem och vad som skadar dem. Och därför finner vi att allting gott som Allah subhanahu wa ta'ala har tillåtit är helt gott eller övervägande gott för människorna. Och det som Allah har förbjudit är antingen helt dåligt eller övervägande skadligt. Och då någonting som inte gynnar människan och någonting som människan inte är i behov av. Så vi tror att Allah Azza wa Jal med sin vishet har sänt ner de bästa lagarna. Ja, som Allah också då har sagt i Koranen. Att han är den bästa lagstiftaren. Och vi finner tyvärr idag att många av muslimernas länder inte styrs med Allahs lagar. Och det är någonting som kanske ändrades efter att de koloniserades av västvärlden. De senaste 100 åren så har många muslimska länder infört franska lagar och engelska lagar och liknande lagar som då strider mot Allah subhanahu wa ta'alas lagar. Och vissa har bytt ut en del av lagarna och har behållit vissa av islamiska lagar när det kommer till giftermål, skilsmässa och arvsrätt och familjetvister och liknande saker. Men har bytt ut de andra lagarna som kanske handlar om hudud, det vill säga straff och vedergällning och liknande. Och det här är någonting beklagligt, tyvärr. Och någonting som tyvärr många muslimer inte förstår faran av. Att det här är någonting som till och med är kufr, otro. Och så kommer vi tala om det är större eller mindre otro. Men det är i alla fall någonting som är kufr. Och det är en egenskap av folket av jahiliya. Och det är en egenskap av al-munafiqun. Så det är någonting väldigt, väldigt sorgligt. Och att det är som att de indirekt säger Allahs lag är inte tillräcklig. Eller vi har hittat någonting bättre än Allahs lag. Och det här är någonting som då visar hur de har gått vilse i detta. Och det sorgliga är också de muslimer som blivit så påverkade av detta västerländska tänkande och ideologier att de till och med har börjat motarbeta Allahs lag. Och där man idag anser att sharia är någonting extremt. Och där man sätter en stämpel på folk som vill ha Allahs lag med att de är islamister, fundamentalister, radikala, bakåtsträvande, bokstavstroende och liknande termer för att skrämma iväg folk. Men så ska det inte vara. Utan om man är en sann muslim så vill man följa Allahs lag. Och vi muslimer vet att det finns ingenting bättre än Koranen och profeten Muhammed sunna sallallahu alaihi wasallam. Och ingen kan någonsin komma och lagstifta någonting som är bättre än Allahs lag. Det går inte. Och den som säger så är inte muslim. Om man säger att det finns en lag som är bättre än Allahs lag, så är man inte längre muslim. Då har man gått ut ur islam. Det är otroligt farligt att ha sådana avvikande åsikter. Men tyvärr så har många muslimer, kanske på grund av okunnighet, ännu följt efter väst och säger att vi måste utveckla oss, vi måste ha demokrati och så vidare. Och då har de lagt Allahs lagar åt sidan. Och sen har vi också de vi talade om sist, de sekulära. De som säger att vi måste skilja på religion och politik. Att religionen hör inte hemma i politiken. Religionen är i moskén och i våra stadshus och regeringshus, så är det inte någon plats för religion, utan det är mänskliga lagar. Och det är också ett väldigt farligt tankesätt som också kommer från västvärlden och kommer från shaitan. Och någonting som då vi muslimer inte accepterar. Utan islam, som jag har sagt, genomsyrar alla aspekter av människans liv och är en allomfattande religion som då tar upp allting som människan behöver känna till. Alhamdulillah, islamiska länder har styrts med Allahs lag i hundratals år. Och när de gjorde det, då var de starkaste och mest respekterade länderna på jorden. Och de rättvisaste länderna på jorden. Eller hur? När man implementerade sharia, så var det de mest rättvisa länderna på hela jorden. Fattigdom utplånades och det blev säkerhet. Och folk levde trygga. Muslimer och icke-muslimer som levde under muslimerna. Inte som man framställer idag, att om det blir sharia så skär man halsen av alla kuffar. Och det är halal att gå och döda en kafir vart man än hittar honom. Det här är inte någonting som hör hemma i sharia. Utan vi finner att Ahlul Kitab, folket av boken som levde under islamiska lagar, levde så otroligt säkert. De nämnde bara en sån sak som att det fanns mer än 20 stycken synagoger i Damaskus under muslimernas styre, medan det fanns en enda synagoga i hela Europa. Ja. Kuffar säger själva att judarna aldrig har utvecklat så mycket som de gjorde när de levde i Spanien 700 år under muslimerna. Aldrig har de känt sig så trygga som när de levde under muslimerna. Så i alla fall, islam ger alla dess rättigheter. Och sharia är en trygg religion och någonting vackert. Men de vill framställa det som det handlar bara om att halshugga folk och amputera folk och så vidare. Men det där är en liten del av sharia. Sharia omfattar, som vi sa, hela religionen. Och är någonting fint. Och en muslim ska inte skämmas för det. I skolan eller på jobbet. Man säger det här är, om den rätta islam implementeras, så är det bra. Och det är rättvisa. Och allting annat är orättvisa. Och vi finner i Koranen otroligt många verser som uppmanar människan att vända sig tillbaka till Allah och hans profet i deras tvister. Till exempel så säger Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Ni som har antagit tron, lyd Allah och lyd sändebudet och de som har getts auktoritet bland er. Och om ni hamnar i en tvist om någonting, vad ska vi då göra? Referera då tillbaka till Allah och sändebudet. Om vi tvistar i en fråga, är det tillåtet? Är det inte tillåtet? Har jag rätt eller har du rätt? Någon måste döma mellan oss. Var ska vi då vända oss? Till Allah och sändebudet. Och alla ulema är överens om att Allah och sändebudet är Koranen och Sunnan i denna tid. Om ni verkligen tror på Allah och den yttersta dagen, detta är bäst för er och i längden förmånligast. Så ett tecken och ett bevis på att man är en sant troende på Allah och hans yttersta dag är att man refererar sina tvister tillbaka till Koranen och till Sunna. Ja. Så den första versen som författaren nämner i detta kapitel. I då versen från surat An-Nisa, vers 60. Och det är versen som kommer efter den versen som jag nämnde nyss. Att om ni tror på Allah och den yttersta dagen och har en tvist, så ska ni referera den tillbaka till Allah och till sändebudet. Och sen nämner Allah en grupp som inte finner behag i att Allah och profeten alaihissalam ska döma mellan dem. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Har du inte beaktat dem som påstår att de tror på det som har sänds ner till dig och till sändebudet och det som sändes ner före dig? Hur de vill föra domen. Yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. När de ska döma i en fråga, eller när de söker en domare, så vänder de sig till ett tagut, alltså obefogade domare som inte dömer ut med Koranen och Sunnan, trots att de är ålagda att förneka dem. Men Satan vill föra dem vilse till det yttersta. Så i den här versen tilltalar Allah subhanahu wa ta'ala profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, och han säger alam tara ila alladhina. Har du inte sett på dem som? Och när Allah subhanahu wa ta'ala tilltalar profeten alaihissalam, så är det också ett tilltal till hela umma. Har ni inte sett? Har Muhammed inte sett? Har ni inte sett de som påstår yaz'umuna? Och ordet za'm på arabiska används oftast i sammanhang med saker som inte är sanna. För det mesta, det kan också användas i motsats betydelse, men för det mesta, och här i denna vers, de som påstår att de tror på det som har sänds ner till dig och till Muhammed al-Islam och det som sändes ner före. Och den här versen, enligt majoriteten av al-Mufassirun, de som har förklarat Koranen, handlar om hycklarna, al-Munafiqun. De som ljög och påstod att de var muslimer trots att de inte var muslimer. De påstod att de trodde på Koranen och trodde på Sunna och trodde på tidigare uppenbarelse. Jenny, de sa att de var muslimer. Vad var det de gjorde för någonting som gjorde att de fick denna beskrivning? Att Allah förklarade deras iman att vara falsk. En lugn. Jo, det var att de yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. De ville och de föredrog att vända sig till en tagut för att döma mellan dem. Det här var deras brist i deras iman, att de, enligt bland de bristerna de hade, var att de föredrog och ville vända sig till en tagut att döma mellan dem, trots att de hade ålagts att förneka dem. För islam, som vi nämnde, har kommit med beordringen att förneka alla falska gudar, allt som dyrkas vid sidan av Allah, och även här då alla de som dömer ut med annat än det som Allah har uppenbarat. Men shaitan ville föra dem vilse till det yttersta. Och yuridu shaitan an yudillahum dalalan ba'ida. Så denna vers bevisar att det är en form av otro att inte vilja att ens tvister ska dömas ut med Koranen och Sunna. Och versen bevisar också att man måste döma ut med Koranen och Sunna. Och att den som inte gör det har då fallit in i en form av otro och en form av hyckleri. Och här så nämner ulema i den här mycket viktiga frågan. Och det är en väldigt djup fråga och det är en väldigt svår och komplicerad fråga som jag inte råder folk att kanske fördjupa sig i allt för mycket. När det kommer till takfir, att förklara folk som icke-troende, makthavare, länder, lagstiftare och så vidare. Det är djupa frågor som man ska lämna åt de lärda. Vi har talat om det här förut. Att när det kommer till att säga att en person som tillskriver sig islam är kafir och utanför islam, så är det någonting väldigt allvarligt och grovt. som vi överlåter till de lärda. Det är inte ens någonting som de mindre eller studenterna av kunskap ska sysselsätta sig med, utan en form av fetwa som man överlåter till de lärda. Men tyvärr idag så finner vi att många ungdomar som är nypraktiserande har gett sig in i dessa frågor. Och de sitter bakom sin datorskärm och förklarar vem som är muslim och vem som är kafir och vem som är mu'min och vem som är munafiq och liknande saker. Och det är någonting som man ska vara försiktig med. För att profeten Muhammad a.s. har sagt att den som säger kafir till sin broder och sen har fel, så kommer detta ord att falla tillbaka på honom. Ordet kommer att falla på en av dem. Har han fel så faller ordet kafir tillbaka på den som sa det. Och de lärde nämligen då att i den här frågan att en person som inte styr med Allahs lag, eller inte vill att Allahs vänder sig till någon då som inte styr med Allahs lag, kan delas upp i olika kategorier. Den som gör det för att han inte tycker om Allahs lag. Han tycker att de andra lagarna är bättre. En sådan person är inte muslim. Han har gått ut ur islam. Den som tycker att mänskliga lagar är bättre än Allahs lag har lämnat islam. Han har hädat och gått ut ur islam. Den som tycker att mänskliga lagar är likvärda, likgiltiga eller likvärda med Allahs lag. Att det spelar ingen roll. Du kan gå till den islamiska domstolen eller gå till den kafirdomstolen. Det är samma sak. Bara någon dömer. Det är också kufr. Det är också otro. Att tro att de är likgiltiga. Eller om man också tror att det är tillåtet att styra med andra än Allahs lagar och tillåtet att vända sig till dessa domstolar för att de ska döma mellan dem. Att det är något som är okej i islam, bara så där. Det är också fel. Den andra kategorin, de som dömer med annat än det som Allah har uppenbarat. Eller vänder sig till någon som dömer med annan än Allahs lag. Och vet i sitt hjärta att det här är någonting fel. Men han gör det på grund av en synd. Han kanske vill skydda världsliga intressen. Han kanske gör det av vissa världsliga saker. Så dömer han inte ut med Allahs lag. Och han vet att det är fel. Han kanske får mutor eller någonting liknande. Då säger de lärda, och det här majoriteten av ulema då, som Ibn Abbas och många av mufassirun nämner, att det här är en mindre form av kufr. Kufr duna kufr. En mindre form av kufr. Den som inte dömer med Allahs lag, men vet att det han gör är fel. Han vet att Allahs lag är bättre, men på grund av en lust så vänder han sig då till världsliga lagar. Och här nämner också ulema en annan situation som är väldigt relevant för oss i Sverige. Och det är nödsituation. När det inte finns en islamisk domstol. Och det kan vara så att du kanske kallas till domstolen som ett vittne. Eller hur? Du kallas till en svensk domstol. Eller europeisk domstol som ett vittne. Eller du har drabbats av ett problem. Där du måste söka hjälp. Alltså du måste anmäla personen. Någon gjorde inbrott hos dig till exempel. Du måste anmäla det. Och det kanske hamnar i en domstol. Och den här domaren kommer inte döma ut med Allahs lag. Är det då tillåtet att vända sig till dessa icke-islamiska domstolar? Det är en relevant fråga, eller? Eller är man kafir om man gör det? De lärda säger att det är tillåtet. Om man inte har något annat val. Man måste kanske hindra en person som har gjort orättvisa. Men man kanske måste få sin hack tillbaka. En tvist har uppstått. Det kan vara familjetvist. Det kan vara vårdnadstvist. Eller någonting sånt. Om man har kanske berövat sin rättighet. Och för att få den tillbaka så har man inget annat val än att vända sig dit. Då är det tillåtet. Men då säger också ulema att man självklart gör då detta när man inte har något annat val. och man gör det för att få sin rätt. Och man får inte kräva mer än sin rätt. Man får inte vara orättvis. För det kan hända att domaren dömer till din fördel och ger dig mer än vad Allah har tillåtit dig. Det kan vara arvsrätt eller det kan vara vårdnadstvist och så vidare. Då gäller det att man nöjer sig med det som Allah skulle ha gett dig. Om det är den islamiska domen. Nu kommer till arvsrätt eller tvist, någon annan tvist liksom. Ja. Och sen så nämner då Allah subhanahu wa ta'ala i slutet på den här versen. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانَ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Att shaitan vill ingenting annat än att föra dem långt, långt borta från sanningen. Dalalen ba'ida. Inte bara dalal utan ba'id, långt bort från sanningen. Och det här bevisar, som ulema nämner också, faran av att lagstifta med andra än Allahs lagar. Att det här är någonting som kommer från shaitan. Någonting som shaitan vill. Och någonting som för människan långt, långt bort från Allahs väg. Så alla dessa saker tyder på hur otroligt farligt det är att vilja ha andra lagar än Allahs lag. Att det är någonting som då islam inte tillåter. Sen nämner författaren versen från surat al-Baqarah där Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Och när man säger till dem, sprid inte fördärv på jorden, så säger de, vi är endast förbättrare. Eller folk som vill islah, vi är de som vill gott. Den här versen refererar också till hycklare, al-munafiqun. Och man säger till hycklarna, gör inte fasad på jorden. Gör inte ondska på jorden, fördärv. Så säger de att vi vill endast gott, vi vill endast förbättra saker och ting. Och vad har den här versen med kapitlet att göra? Vad har denna vers med Allahs lagar att göra? Jo, de lärda säger att när man säger till al-munafiqun, gör inte fasad på jorden. La tufsidu fil ard. Vad är då fasad för någonting? För där, jo, det är alla former av synder. Alla former av synder kallas för fasad. Och från dessa synder är kyrk, kuffer och att inte styra med Allahs lagar. Det är en form av fasad på jorden. Då så säger de, inna man nahnu muslihun. Vi är endast från dem som vill rätt. Vi är endast från dem som vill göra gott. Men då så säger Allah subhanahu wa ta'ala som svar på detta, alla innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Det är de som fördärvar jorden, men de förstår inte. De förstår inte vad de gör för någonting. Ja. Ja, de är så vilse i sin kuffer att de inte ens förstår de fel som de har gjort. Och här säger ulema att det som är fel har blivit rätt för dem. De har förskönat det som är fel så att de tror att det som är fel är det som är rätt. Och det är exakt det vi kan se idag. Och det är också från domedagens tecken. Att saker som är fel kommer anses vara rätt. Och det som är rätt kommer anses vara fel. Och de som gör fel kommer att bli upphöjda. Och de som gör rätt kommer att bli nedsänkta i folks ögon. Så att subhanallah, det kan man säga idag. Att det är så mycket orättvisor på jorden. Så mycket vulm. Och så mycket fel som görs. Och de ser med det rätt. De är så vilsa att de tror att de gör rätt. Subhanallah. Ja. Och det bevisar också, som ulema säger, att folket av batil förskönar deras falskhet. De förskönar deras falskhet med att det är det som är rätt. Det är någonting man kan se i samhället. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i den andra versen som författaren nämner, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدُعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Sprid inte fördärv på jorden sedan den har ställts till rätta, utan åkalla honom med fruktan och längtan. Allas nåd är förvisso nära dem som gör det goda. Ja. Så han nämner Allah subhanahu wa ta'ala också då att vi ska inte göra fördärv på jorden efter det att den har ställts till rätta. Och det liknar versen som är innan. Men vad menas med efter det att jorden har ställts till rätta? När ställdes jorden till rätta? När Allah subhanahu wa ta'ala skickade Muhammad alaihissalam. Innan Muhammad kom alaihissalam så var det fasad på jorden. Överallt var det fasad. Och när han kom alaihissalam så etablerade han rättvisa. Eller adl. Allahs lag. Och lydnad till Allah. Så då säger Allah subhanahu wa ta'ala här. Att orsaka inte fördärv på jorden efter det att den har ställts till rätta. Efter det att folk slutade med kyrk och började särskilja Allah i dyrkan. Folk slutade synda och började lyda Allah. Folk rättade sig efter Allahs lag. Kom då inte efter detta och sprid fördärv. Vänd inte folk bort från det rätta till det som är fel. Och denna vers bevisar att Allahs lag är rättvisa och att all annan form av lag är fasad på jorden. Ja. Sen nämner författaren också versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Vill de kanske dömas efter den hedniska tidens lagar, men för de som har vishet i tron eller visshet i tron så finns det ingen bättre domare än Allah. Ja. I den här versen så säger då Allah أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ. Vill de kanske dömas efter de hedniska tidens lagar? Och Allah ställer här en fråga. Men den här usluben, det här tillvägagångssättet finns ofta i Koranen. Och det kallas för istifham inkari. När Allah frågar på ett, vad kan man säga, kritiserande sätt. Att vill de hellre dömas efter de förislamiska lagarna? Föredrar de islamiska lagarna framför Allahs lagar? Och vad var de förislamiska lagarna? Det var de lagarna som rådde innan islam kom. De kristna lagarna, de judiska lagarna, de tatariska lagarna, de filosofiska lagarna, grekiska lagarna och liknande saker. Eller de lagarna som rådde på den arabiska halvön och så vidare. Är det dessa lagar de föredrar framför Allahs lag? وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا. Och så säger Allah, men vem är bättre domare än Allah? لِقَوْمٍ يُقِنُونَ. För ett folk som har förståelse. Så Allah säger här, vem är det som är bättre domare än honom? Och det är en fråga som man måste ställa. När de säger att den bästa formen av styre är demokrati eller socialism eller kapitalism och kommunism och så liknande. Nej, Allahs lag är den bästa lagen. Vem vet vad som är bättre och mer passande för skapelsen än skaparen? Ingen. Så Allahs lag är de bästa av lagar. Därför finner vi genom mänsklighetens historia att allt annat försök till att upprätthålla lag och ordning har inte funkat. Det har alltid gått åt skogen. Alla lagar och samhällen som inte har baserats på sharia har inte hållit i längden. Och som jag brukar säga, de skryter över sin demokrati som kom från grekerna. Vart är Grekland idag? Ja? Är det någonting att klappa händer åt? Vad som händer i Grekland idag? Nej, wallahi. Och samma sak nu i Sverige som demokrati. Hur blev valet sist? Alla partier fick jättedåliga siffror och ingen bestämmer. Eller hur? Statsministern kan inte bestämma någonting. Han har ingen makt. Det är kaos. Vågmästare och bla bla bla. Kalam fadi. Allah al-mustan. Alhamdulillah. Att Allah har gett oss denna vackra religion. Och denna vers bevisar också att alla andra lagar än Allahs lag är jahiliya. De är förislamiska. De är någonting negativt. Sen så nämner författaren den kända hadithen från Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, där han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att ingen av er är en sant troende tills det att hans lust underkastar sig det som jag har kommit med. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Ingen av er är en sant troende tills det att hans lust underkastar sig det som jag har kommit med. Och an-Nawawi säger att denna hadith är sahih. Och det finns lite olika åsikter om denna hadith är sahih eller inte. Vissa lärde sig att den var waif och andra sig att den är sahih. Men som Sheikh bin Baz och många lärde sig att hadithen har i alla fall en grund i religionen. Och att den här koranversen från surat an-Nisa vittnar till detta. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Nej, Allah säger nej vid din herre. Allah svär på sig själv. De är inte troende förrän de låter dig, Muhammed, döma i alla tvister som uppstår bland dem. Och sen inte finner inom sig någon invändning mot det som du beslutar, utan fullständigt underkasta sig. Så Allah svär här på sig själv. Fala wa rabbika. La yu'minuna. De är inte fullt eller sanna troende tills de låter dig, Muhammed, döma i alla tvister som uppstår bland dem. Så det här är det första. Allah negerar iman om man inte vänder sig i sina tvister till Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Att han ska döma mellan oss, inte någon annan. Och sen vad? Inte finner någon invändning mot de beslut som du har fattat. När Muhammed är dömt alaihi wasallam så finner man inte någon invändning. Man ifrågasätter inte vad profeten Muhammed alaihi wasallam har dömt med. Utan fullständigt underkastar sig. Det här är en sann mu'min. Och den som inte har dessa egenskaper har en brist i sin iman. Eller kanske till och med om man är otroligt långt från dessa egenskaper, inte ens har någon iman överhuvudtaget. Så den här versen bevisar då att samma mening som hadithen, att ingen av er är en riktig eller sann troende tills hans lust underkastar sig det som jag har kommit med. Och det här är ett test på ens iman. När du finner att Koranen säger någonting, haditherna säger någonting, och du vill någonting annat, där kommer testet. Följ iman, khalas. Du lämnar det som du tycker och följer Allah och profeten alaihissalam. Mashallah. Då är din iman full. Och du underkastar dig. Och du är nöjd. Men när man sätter sin egen nefs, sin egen hawa, före Koranen och sunnan, då har man en brist i sin iman. Som man måste rannsaka. Och sen lämnar författaren två stycken athar. Och ingen av dem är autentiska, men vi ska nämna dem ändå. Sha'bi sa att det skedde en konflikt mellan en man från al-Munafiqun, från hycklarna, och en man från judarna. Och då så sa juden, låt oss gå till Muhammed för att döma mellan oss. För han visste att Muhammed inte tar mutor. Och hycklaren sa, låt oss gå till judarna för att de ska döma mellan oss. För han visste att judarna tog mutor. Och till slut så enades dessa två om att en spåman skulle döma bland dem. Eller mellan dem. Och det var då som Allah som han skickade ner den här versen som vi nämnde i början på föreläsningen. Alam tara ila alladina. Har du inte sett dem som påstår att de tror på det som sänds ner till Muhammed? Namn till Muhammed sallam och det som sändes ner före dig, hur de vill föra domen till att ta rot fast de har ålagts att förneka dem. Så det nämns då att Allah sände ner den här versen på grund av den här händelsen, att en jude och en hycklare hade en tvist, och juden visste att Muhammed alaihissalam inte tog mutor. Och det här bevisar också att Ahlul Kitab visste att Mohammed Ali Islam var rättvis. Han tog inte mutor utan han dömde rättvist. Spelar ingen roll om det är jude eller muslim, kafir. Han dömer rättvist. Men det är Allah uppenbarat. Tajib. Så i alla fall, de valde att gå till en spåman för att döma mellan dem. Och då sände Allah ner den här versen enligt denna berättelse. Men som vi sa, så är denna berättelse inte autentisk. För att Shabi var en man från Tabi'un och träffade aldrig profeten Muhammed a.s. Så denna berättelse är mursal. Alltså den kedjan är avbruten. En man berättar någonting. En man som aldrig träffat profeten Muhammed a.s. berättar någonting från profeten a.s. Då är kedjan avbruten. Då kan man inte acceptera denna berättelse som ett bevis. Och så säger han att denna vers, det sägs också att den uppenbarades beträffande två män som hamnat i en konflikt. Och då sa en av dem till den andra, låt oss gå till Muhammed sallallahu alaihi wasallam för att döma mellan oss. Och den andra sa, låt oss gå till Ka'b ibn Ashraf, en man från judarna. Och när de gick till Umar och berättade denna händelse för honom, så sa han till mannen som inte var nöjd med Allahs, eller med sändebudets dom, alaihissalam, stämmer detta? Och då så sa mannen ja, och då så avrättade Umar honom. Och denna hadith är inte autentisk. Många säger till och med att den är typ mawdu', den är alltså jättesvag, denna berättelse. Wallahu'alam. Men i alla fall, den första versen som vi nämnde, de lärde sig att det spelar ingen roll varför den sändes ner, utan det viktigaste är versens betydelse. Den generella betydelsen som versen för med sig. Att då en muslim har en tvist, och då har det här valet att gå till en person som dömer islamiskt och en person som dömer icke-islamiskt. Då är det otroligt farligt att säga, jag vill inte ha den islamiska domen, jag vill ha den andra domen. Att det här är någonting som då är från shaitan, och att man har vänt sig till tagut istället för att vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Och som vi förklarade innan, så finns det ju då olika former av varför man har gjort detta. Och beroende på varför, så kan det vara stor kuffer och kyrk och nifaq. Och det kan vara mindre kuffer, kyrk och nifaq. Beroende på personens avsikt i varför han har gjort detta. Ja. Och där avrundar vi dagens lektion. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.